السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد. Idag och inshallah nästa vecka så tänkte vi ta ett litet avbrott i våra tafsirlektioner, och vi tänkte tala om ett viktigt ämne som är väldigt aktuellt, och det är islamiska säsonger och högtider av dyrkan, då vi idag har gått in i den första av Dhul-Hijja, dessa 10 välsignade dagar som Allah Azza wa Jal svär vid i Koranen: wal-fajr wa layalin ashr. Och Abdullah ibn Abbas, han sa att det här är de 10 första dagarna av Dhul-Hijja. Och det är de bästa dagarna på hela året. De bästa dagarna på hela året är dessa 10 dagar. Och profeten alaihi salatu wassalam nämnde att det inte finns någon dag där goda gärningar är mer belönade än i dessa dagar. Så det här är dagar av ijtihad, där man ska sträva och kämpa efter större belöning. Dagar av wara, där man ska försöka hålla sig borta från synder extra mycket. Så vi tänkte idag inshallah ta'ala gå igenom vilka är dessa säsonger som Allah Azza wa Jalla har gett denna umma. Hur ska vi ta vara på dem? Hur ska man förhålla sig i dessa säsonger? Vi kommer inshallah ta upp dessa ämnen denna vecka och nästa vecka. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss människor med syftet av att vi ska dyrka honom. Som ni alla känner till så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag skapade endast jinner och människor för att de ska dyrka mig. Så livet är en prövning för att se vem som dyrkar Allah och vem som vänder sig bort. Så hela livet, detta korta liv som vi har fått, är en säsong. En säsong av dyrkan och av goda gärningar. Varje dag ska vi försöka närma oss Allah Azza wa Jal så gott vi kan. Och varje dag ska vi kämpa mot ondskan inom oss själva, mot ondskan av shaitan, ondskan av vår omgivning, och försöka lyda Allah Azza wa Jal så gott vi kan. Och vi ska försöka förbereda oss för den dagen, den stora dagen, Yawmuddin, den dagen där människor och jinner kommer att belönas för sina gärningar. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Troende, frukta Allah och se, eller tänk på vad ni har förberett för morgondagen. Och frukta Allah, Allah är sannoliken khabirun bima ta'malun. Han är väl medveten om vad ni gör för någonting. Så i denna aya säger Allah Azza wa Jalla åt människorna att de ska frukta honom. De ska lyda honom, de ska inte synda. Försöka närma sig honom så gott de kan. Och människan ska rannsaka sig själv och kolla vad hon har förberett för goda gärningar inför morgondagen. Dagen av det stora mötet. Den dagen vi ska möta Allah Azza wa Jalla. Och vi kommer att se allt det vi har gjort. Vi kommer få våra böcker där allt det vi har gjort står nedskrivet. Så hela livet är en säsong av dyrkan. Och som vissa av salaf sa, att de troende har ingen ledighet. Ledighet, det är när du dör. Ledighet, det är när du går in med båda fötterna i paradiset. Då börjar ledigheten. Så man ska kämpa så mycket man kan. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han är rahim, han är barmhärtig. Och han vet att människan är svag. Som han säger: wa khuliqa al-insanu da'ifa. Att han skapade människan svag. Så Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss dessa säsonger som är bättre än andra. Tidpunkter, dagar, veckor, månader, timmar, som är bättre än andra tider. Där belöningen mångdubblas. Så att vi kan försöka kämpa extra mycket och få någon slags bonus där gärningarna mångdubblas, så att vi möter honom med större belöning. Så vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala för denna otroliga gåva som vi har fått. För livet är kort och det är svårt att kunna samla på sig mycket belöning i denna tid vi lever och med så mycket brister vi har också. Så alhamdulillah att vi har fått denna gåva där Allah azza wa jal har gett oss dessa säsonger där gärningarna mångdubblas, är en av de största av gåvor som Allah subhanahu wa ta'ala har gett till mänskligheten. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Al-Qasas: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّ يُشْرِكُونَ. Din Herre skapar vad han vill och han särskiljer, och det här är inte upp till människorna. I denna aya så säger Allah subhanahu wa ta'ala att han har skapat allting. Allting vi kan se, allt vi inte kan se, är Allah azza wa jals skapelse. Men från det Allah har skapat finns det de saker som han har valt ut, upphöjt och gjort bättre än andra. Allting är inte likadant. Och Ibn al-Qayyim i hans bok Zad al-Ma'ad, han nämner många fina exempel på just det här med hur Allah azza wa jals har valt ut vissa saker. Han säger till exempel: så skapade Allah azza wa jals de sju himlarna, och han valde ut den sjunde himlen att vara den bästa. Den himlen som är under hans tron. Den himlen där de bästa av änglar är. Den högsta himlen. Allah azza wa jal skapade änglar. Och han valde Jibril, Mikael och Israfil att vara de bästa av änglar. Allah azza wa jal skapade människan. Och han valde profeterna att vara de bästa av människor. Och från profeterna valde han sändebuden att vara de bästa av profeter. Och från sändebuden valde han Ulul Azm, de med stark viljekraft. Och där Noah, Ibrahim, Musa, Isa och Muhammad alayhi salam, de bästa av människor som har levt någonsin. Och från dessa så valde han Muhammad alayhi afdalu salat wa salam för att vara den bästa människan som någonsin gått på jorden. Sallallahu alaihi wasallam. Och han valde från resten av folk de bästa att vara de troende, de som går i profeternas fotspår. Och från de bästa av dessa valde han profeten sahaba radiyallahu anhum, och från dem Abu Bakr och Umar, Uthman och Ali och så vidare. Allah subhanahu wa ta'ala skapade också platser och valde de bästa av platser att vara Mekka, Medina och Sham. Och han valde också de bästa av platser på jorden att vara hans moskéer. Så Allah azza wa jal väljer ut vissa saker. Och samma sak är det med tiden. Allah azza wa jal skapade tiden. Och han valde vissa tider, vissa epoker att vara bättre än andra. Och den bästa tiden, det var den tiden då Allah subhanahu wa ta'ala skickade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala valde också ut vissa år att vara bättre än andra. Han valde ut vissa månader som är bättre än andra, som de heliga månaderna som vi kommer att tala om idag, månaden av Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala valde ut vissa dagar som ska vara bättre än andra, som dessa 10 dagar av Dhul-Hijjah. Han valde ut vissa nätter som är bättre än andra, som till exempel Laylatul Qadr, den bästa natten på hela året. Och han valde ut vissa veckodagar att vara bättre än andra. Vilken är den bästa veckodagen? Fredagen, Jumma. Och han valde ut timmar att vara bättre än andra timmar. De bästa timmarna på dygnet är de sista timmarna innan soluppgången. Och han valde ut den bästa timmen under veckan att vara den sista timmen på fredagen. Den timmen där ens dua accepteras. Så det är väldigt viktigt för en muslim att känna till dessa tidpunkter, så att han kan ta vara på dem, så att han inte försummar dessa tidpunkter. För dina goda gärningar fördubblas eller mångdubblas. Och dina synder är också värre i dessa heliga tidpunkter. Så det är väldigt viktigt att muslimer känner till dem. Vilka som är korrekta säsonger och tidpunkter. Som är lagstiftade i islam. Som har nämnts att det finns en dygd kring dem. Så att man inte heller blandar ihop dem med allt det som folk har hittat på. Folk har hittat på massa saker som de kallar för välsignade tider, välsignade säsonger, välsignade platser. Och det är inte sant. De säger den här graven, Husseins grav och Zainabs grav och Shafi's grav och Bedawis grav. Det här är välsignade platser. Det är fel. Vem har sagt det här? Vad har ni för bevis? De hittar på vissa dagar att vara bättre än andra. Som till exempel att fira profetens födelsedag, alaihissalatu wassalam. De har gjort det till en högtid. Trots att Allah inte har gjort det till en högtid. Och det här är det som nämndes i ayan. Att Allah väljer ut från hans skapelse vad han vill. Det är inte vi som väljer ut vad som är bättre än någonting annat. Utan det är Allah azza wa jall som väljer ut vad som är bättre än någonting annat. Det är inte upp till oss. Utan vad som åligger oss är att underkasta oss det som Allah azza wa jall har nämnt för oss. Vi tänkte nu inshallah börja med att nämna dessa välsignade säsonger, dagar och timmar. Och de första av dessa är de heliga månaderna, al-ashhur al-hurum. Det finns fyra heliga månader från de islamiska månaderna. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum. Dhalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah säger: antalet månader hos Allah är 12. Vilket han fastställde den dag han skapade himlarna och jorden. Av dem är fyra helgade, alltså heliga. Detta är den sanna religionen, så gör inte orätt mot er själva i dessa månader. I denna aya från surat Tauba 36 så nämner Allah subhanahu wa ta'ala att Allah azza wa jall skapade 12 månader. Och ni vet, vi muslimer rättar oss efter månen. Så varje gång det är ny måne så är det ny månad. Och igår såg man då nymånen för Dhul-Hijjah, som är den 12:e av islams månader. Så Allah azza wa jall skapade 12 månader. Och av dessa fyra så är fyra stycken heliga. Av dessa 12 är fyra stycken heliga. Och det är Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah, Muharram och Rajab. Och Dhul-Qa'da, det var förra månaden. Den var också helig. Den 11:e månaden. Den 12:e är också helig, som är den sista månaden på året. Och Muharram är den första månaden. Månad 1, som då är nästa månad. Och sen har vi Rajab som är den 7:e månaden. Det här är islams fyra heliga månader. Ibn Abbas sa det gällande den här versen. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger i slutet på versen: så förtryck inte er själva. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. Förtryck inte er själva under i dessa månader. Han sa: förtryck inte er själva under någon av dessa månader. Under någon av dessa 12 månader så ska man inte göra orätt mot sig själv. Yani, hur gör man orätt mot sig själv? Genom att synda. Den som syndar förtrycker sig själv och gör orätt mot sig själv. För man utsätter sig själv för Allahs vrede och Allahs straff som wallahi din kropp inte klarar av. Eller hur? Så människan som gör synder gör fel och förtryck mot sig själv. Så Ibn Abbas, han säger, Allah azza wa jall säger här, man ska inte förtrycka sig själv under någon av dessa månader. Men sen särskilde han dessa fyra månader och gjorde dem till heliga. Wa'azzama hurumatuha. Och han betonade dess helighet. Och han betonade att synder under dessa månader är mycket värre. Och goda gärningar under dessa månader är mycket bättre. Hänger ni med? Och det här finns i Tafsir al-Tabari. Så, att göra goda gärningar under hela denna månad, inte bara dessa 10 dagar, är bättre. Du får mera belöning. Men att synda under dessa månader är värre. För de är heliga. Och vi kommer komma tillbaka till det senare inshallah, eller kanske nästa vecka. Vi kommer tala om just det här med ta'zim sha'air Allah. Att högakta och respektera Allah Azza wa Jals religion och de saker han har gjort heliga. Så det här är då, kanske man kan säga, den största säsongen. Dessa 4 heliga månader. Nästa säsong av goda gärningar är månaden av Ramadan. Månaden av Ramadan som är månad 9. Den islamiska månaden nummer 9. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Allah säger att månaden av Ramadan är den i vilket Koranen sändes ner som en vägledning för människorna och med tydliga bevis på denna vägledning och på åtskiljaren. Så den som bevittnar månadens nymåne ska alltså fasta under denna månad. Så Allah subhanahu wa ta'ala särskiljer här Ramadan och säger att det var den månaden som han sände ner Koranen. Denna välsignade bok som är Allah azza wa jalls vägledning fram till domedagen. Den bästa av skrifter som någonsin har kommit ner. Koranen som är oförändrad och innehåller ljus och vägledning och ett botemedel för de troende. Så Allah Azza wa Jal säger här att han sände ner Koranen under denna månad. Yani första gången Jibril kom till Muhammad alaihissalam i Ghar al-Hira. När han kom med versen Iqra. Så var det just under Laylatul Qadr i månaden av Ramadan. Och så säger Allah sen att den som bevittnar denna månad, alltså nymånen, ska fasta. Och Allah subhanahu wa ta'ala gjorde Ramadan att fasta denna månad till en av Islams 5 enorma pelare. Islam är byggt på 5 mycket viktiga pelare som upprätthåller hela religionen och som är nyckeln till paradiset. Och en av dessa 5 pelare är att fasta under månaden av Ramadan. Och Allah subhanahu wa ta'ala gjorde då Ramadan till en säsong av gott. En säsong där gärningarna mångdubblas. En säsong där shayatin kedjas fast. Eller hur? När Ramadan faller in så kedjas shayatin fast och dörrarna till paradiset öppnas. Och en ängel ropar ut: Ya baril khair aqbil. Människa, du som önskar gott, varsågod. Och du som önskar ont eller vill göra dåligt, yani amsik, håll dig tillbaka. Så månaden av Ramadan är en väldigt speciell månad. Månad av förlåtelse och rahma, där Allah azza wa jalla räddar folk från helvetet. En månad av förlåtelse där Allah subhanahu wa ta'ala förlåter människor. Så det är, mashallah, en väldigt fin månad. Och Ramadan är också en skola som vi har talat om tidigare, eller hur? När Allah subhanahu wa ta'ala nämner visheten bakom fastan, att han har föreskrivit fastan, så säger Allah: La'allakum tattaqun. För att ni ska uppnå Guds fruktan. När människan håller sig borta från det som egentligen är halal, mat och dryck, under dagen av Ramadan, och man kan behärska sig själv och kontrollera sig själv, så ska man efter Ramadan ha blivit en starkare människa som kan behärska sig och kontrollera sig och tygla sig själv så att man inte faller in i de saker Allah har förbjudit. Så Ramadan är en skola av taqwa, där du efter Ramadan har blivit en starkare människa, en bättre människa. Och från dessa unika säsonger är de 10 sista nätterna av Ramadan. De 10 sista nätterna från månaden av Ramadan. Där profeten sallallahu alaihi wasallam brukade kämpa otroligt mycket. Han brukade kämpa mer än under någon annan tid på året. Och Aisha radiallahu anha nämnde också detta. Att han brukade stå nätterna i bön, lämna alltså sin familj och fokusera på att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Han brukade gå in i moskén och göra i'tikaf alaihi salatu wassalam. För att söka Laylatul Qadr, som är kanske en av de största av säsonger och tider för dyrkan som en muslim någonsin kan uppnå. Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. Allah subhanahu wa ta'ala säger att denna natt är bättre än 1000 månader. Och det sägs i en hadith som vissa ulema håller att vara hasan, att profeten alaihissalatu wassalam berättade om en man från Bani Israel som krigade fi sabilillah i 80 år. Varenda dag så krigade han fi sabilillah, och han fastade på dagarna och bad på natten. Så sahaba radiyallahu anhu, de sa: ja Rasulullah, hur kan vi komma till en sån nivå? Hur kan vi hinna ikapp en sån människa som har gjort så mycket? Och då så nämnde profeten alaihi salam att vi har fått denna natt, Laylatul Qadr. Yani det som du gör under denna natt motsvarar gärningar av 1000 månader. Och 1000 månader är ungefär 83 år. 30 000 nätter. Yani om du ber Laylatul Qadr så är det som att du har bett i 83 år. Om du skänker pengar till behövande, som att du har gjort det i 83 år och så vidare. Yani det här är en Laylatul Qadr. Tänk dig den muslimen som praktiserar islam i 50-60 år. Och hela, varenda ramadan så gör han goda gärningar varenda Laylatul Qadr. När han kommer på domedagen och finner kanske flera tusen års belöning. Ja? Vad har han fått det här ifrån? Jo, från Allah Azza wa Jal. Och det är det vi säger när vi talar om att det här är en stor gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Att han har öppnat de här dörrarna till dessa säsonger där gärningarna mångdubblas. Och från dessa heliga och välsignade säsonger är också de 10 första dagarna av Dhul Hijjah. Och det är denna månad och dessa dagar. Och denna månad kallas för Dhul Hijjah. Hijjah kommer från ordet hajj. Yani månaden av hajj. Och profeten alaihissalatu wassalam, han nämnde i en autentisk hadith att det finns inga dagar där gärningarna är bättre än dessa 10 dagar. Och då så sa sahaba radiyallahu anhum: walal jihad, inte ens att göra jihad fi sabilillah. Och då så sa profeten alaihissalam: inte ens jihad fi sabilillah, förutom en man som ger sig iväg med sitt, yani, och satsar sitt liv och sin egendom och inte kommer tillbaka med någonting alls. Och denna hadith finns i Bukhari. Så från denna hadith lär vi oss att gärningar är som bäst under dessa 10 dagar. Alla gärningar är välsignade och de är fördubblade och mångdubblade under dessa 10 dagar av Dhul Hijjah. Och de är bättre att göra nu än att göra utanför Ramadan, utanför dessa 10 dagar. Så om du brukar be sunna böner, du får ännu mer belöning om du gör dem nu. De här gärningarna är bäst. Ingenting är bättre än att göra goda gärningar under dessa 10 dagar. Inte ens jihad fi sabilillah, som är virvat och sanam i islam, en islams topp. Så ni kan ju tänka er hur mycket belöning man får under dessa 10 dagar. Och därför brukade salaf, yani, kämpa otroligt mycket under dessa 10 dagar. Om man skulle säga åt dem att göra någonting mer, så fanns det inte tid, det fanns inte plats. Det var redan fullt på schemat. Allah al-Mustan, vart är vi någonstans? Ja. Så man ska försöka så gott man kan. Gå till moskén, läsa mera Koran, göra mera dhikr, vara extra god mot sina föräldrar, sina nära släktingar och så vidare. Genom goda gärningar ska man kämpa och göra dessa dagar. Och här kommer en fråga också som jag tror det var Ibn Hajar eller Asqalani som svarade på: varför är dessa 10 dagar bättre än de andra dagarna? Och han sa det att jo, de är bättre för att de viktigaste formerna av dyrkan samlas i dessa 10 dagar. Endast i dessa 10 dagar på hela året. Och det är salah. Vi kommer att be våra 5 dagliga böner under dessa månader. Fastan. Yom al-Arafa, man fastar. Man kan göra frivillig fasta också dessa dagar. Och hajj, som är en av islams spelare. Och att man också skänker pengar för att man vill göra extra mycket gott. Så man kan säga att yani, islams viktigaste gärningar har samlats i dessa 10 dagar, vilket gör dem bättre till alla andra dagar på året. En annan fråga som Ibn Taymiyyah har pratat om är: vilka dagar är bäst? De 10 sista dagarna av Ramadan eller de 10 första dagarna av Dhul Hijja? Vilka är bäst av dessa två? Är det någon som vet? Ahsant. Han sa det att Ramadans 10 nätter är bättre. En specifik Laylat al-Qadr. Det finns ingenting som är bättre än Laylat al-Qadr. Men vad gäller dagar generellt så är alla dessa 10 dagar bättre. Genom dagarna är bättre. Och Ramadans 10 sista nätter, där är nätterna bättre. Wallahu a'lam. Tayyib. Sen har vi också andra dagar som är speciella, och det är Ayyam al-Tashriq. Och det är 3 dagar efter Eid. Ni vet nu, Eid kommer att vara den 10:e Dhul Hijja, nästa tisdag. Så onsdag, torsdag, fredag är Ayyam al-Tashriq. Och de här dagarna är också speciella. För er som har varit i Hajj, ni vet att när man har varit i Arafah och man har under Eid-dagen, och sen så är man i Mina, dessa 3 dagar. Den 11:e, 12:e och 13:e av Dhul Hijja. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger om dessa dagar: وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ. Att folket ska minnas Allah under dessa speciella dagar. Så de är också unika dagar. En annan unik dag är Yom al-Arafah, som är den 9:e av Dhul Hijja. Yani nästa måndag. Nästa måndag. Yom al-Arafah. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Ma min yawmin akthar an ya'tiqa Allah fihi 'abidan min an-nar min yawmi Arafah." Det finns ingen dag där Allah azza wa jalla räddar tjänare från elden som han gör under Arafah-dagen. Allahu akbar. Yani den dagen så räddar Allah och bestämmer att så många människor ska räddas från elden. Och därför nämndes det i vissa hadither att det finns ingen dag där shaitan är så arg och så förnedrad som Arafah-dagen. För shaitan vill inte att folk ska gå till paradiset, att folk ska räddas från elden. Men Allah azza wa jall stiger ner till den lägsta himlen, Yom al-Arafah. Och han skryter bland änglarna över de som har samlats i hajj och åkallar honom. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också: "Khayru du'a du'a yawm al-Arafah." Att den bästa du'an är den som man gör under Arafah-dagen. Och han sa också att fasta under Arafah-dagen, jag hoppas att det förlåter det gångna årets synder och det kommande årets synder. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Hänger ni med? Om du fastar yawm al-Arafah en dag, och det kommer vara nu, är det typ mindre än 12 timmar, eller hur? En dag. Vad händer? Du blir förlåten för det gångna årets synder och det kommande årets synder. 2 år. Som Abdullah bin Umar brukade säga. Att under profetens tid, alaihissalam, så brukade vi säga att fasta Arafah förlåter 2 års synder. Fasta en dag, fi sabilillah. Och Allah kommer att ge dig så här mycket förlåtelse. Men vem är det som inte ska fasta i Arafah-dagen? Wallah, han är khasiren, han har förlorat någonting, eller hur? Så vi ska verkligen försöka att fasta den här dagen, Arafah-dagen. Andra speciella tidpunkter är Eid. Eid al-Adha och Eid al-Fitr. När Rasulullah alayhi salatu wassalam kom in till Medina från sin hijra, så fann han att folk firade 2 stycken högtider. Så han sa det till folket: vad är det här för någonting? Och då så sa de att det här är 2 högtider som vi firade innan islam. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam att Allah har sannoliken bytt ut dem mot 2 bättre dagar. Yawmul adha wa yawmul fitr. Dagen av offer och dagen av att bryta fastan. Det vill säga Eid al-Adha och Eid al-Fitr. Och denna hadith finns i Abi Dawud. Så de islamiska högtiderna är 2 stycken. Finns ingen tredje. Om man inte räknar med fredagen. För profeten al-Islam, han sa också att det är den lilla Eid. Men generellt om man frågar hur många Eid har muslimerna, då säger vi 2. 2, väldigt viktigt. För på vissa så kallade muslimska kalendrar så står det typ 10 högtider. 7 högtider, 8 högtider. Och det här är fel. Högtiderna är 2. Och det är de bästa av högtider. Där man firar att man har brutit fastan. Att man har fastat hela Ramadan. Och man firar den här högtiden av Hajj. Och man offrar till Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här är väldigt viktigt att känna till att vi muslimer, vi har 2 högtider. Vi muslimer, vi firar inte julafton. Vi firar inte påsk, Lucia, nyår, morsdag, farsdag, födelsedag, bullarnas dag, jag vet inte vad. Vi firar inte de här sakerna, utan vi firar Eid al-Adha och Eid al-Fitr. Eller hur? Så det är viktigt. För det finns tyvärr muslimer som nästan är stolta. De säger, jag har julgran hemma och mina barn får julklappar. La a'udhu billah. Haram. Man får inte efterlikna kuffar i deras högtider. Inte tillåtet. En annan välsignad högtid är fredagen, Yomul Jum'ah. Och som vi sa så är det veckans lilla Eid. Och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa khayru yawm tala'at fihi shams yawmul jum'ah. Den bästa dagen solen stigit på är fredagen. På den dagen skapade han Adam och på den dagen fick Adam gå in i Janna och på den dagen togs han ut från Janna. Och i vissa hadither att på en fredag infaller också domedagen. Så veckans bästa dag är fredagar. En väldigt speciell dag för muslimerna. Yawmul Jum'ah. Och under fredagen finns också den här speciella timmen som vi nämnde. Där profeten al-Islam han nämnde att en tjänare som står och ber under denna timme kommer att få det som han ber om. Och i vissa hadither han sa, sök eller leta efter denna timme under fredagens sista timme, alltså stund. Så under fredagens sista timmar, eller sista stund, så finns den här välsignade timmen där ens dua accepteras. Subhanallah. Det är också någonting otroligt. Någonting som många av oss glömmer bort. Vem av oss ställer klockan och nu är det en timme kvar på fredag och sätter sig och gör dua? Ja? Hur ofta gör vi det? För profeten sa som man får det man önskar. Det man ber om. Så Allah al-Musta'an. Vi kan tänka på de här gamla filmerna, så här Aladdin lampa. Du gnuggar så kommer anden och säger önska vad du vill. Eller hur? Barnen säger önska så, önska så, önska så. Det är bara drömmar. Finns inte. Men vi har det i verkligheten. Vi har en stund. Du ber Allah Azza wa Jalla, den mäktiga, Razzaq, om vad du vill. Och han har lovat att du ska få det du ber om. Bristen finns inte att Allah inte ger. Att Allah inte hör. Den bristen finns i oss att vi inte ber. Som Omar sa radiyallahu anhu. Allah al-Musta'an. Sen har vi också den sista tredjedelen av natten. Som är väldigt speciella timmar. Och natten, om man ska räkna vad sista tredjedelen är, så räknar man från Maghrib till Fajr. Och delar tiden i 3. Då vet du vad sista tredjedelen är. Alltså den är längre på vintern och kortare på sommaren. Eller hur? På sommaren kanske den är 30 minuter, 40 minuter. Medan på vintern kanske den är 4-5 timmar. Så sista tredjedelen av natten är då, om man räknar från Maghrib till Fajr och delar på 3. Så kollar man då vad sista tredjedelen av natten är. Vad är det som är så speciellt med den sista tredjedelen av natten? Jo, det har berättats i Bukhari och i Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu att han sa det, att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa att Allah tabaraka wa ta'ala stiger ner till den lägsta himlen. Till den lägsta himlen när det återstår en tredjedel av natten. Och han säger, men yad'uni fa'astajib lahu. Vem är det som åkallar mig så att jag kan besvara honom? Men yas'aluni fa'u'tihi. Vem är det som frågar mig så att han kan få? Men yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Vem är det som ber mig om förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Så den här tiden är väldigt speciell. Och Allah Azza wa Jalla beskriver de troende med att de ber denna tid om natten. Kanu qalila min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah säger att de sover endast en liten del av natten, och vid de sista timmarna av natten så ber de om förlåtelse. Genom de ber på natten och avslutar sin bön med att be Allah Azza wa Jalla om förlåtelse. Så det är också en väldigt speciell tidpunkt som man borde ta vara på. Och profeten alaihi wasallam, han sa i en sahih hadith att den som inte är rädd, eller den som känner sig säker, den som inte känner sig säker att han kan gå upp och be witr, den sista delen av natten, ska be den innan han sover. Men den som känner sig säker att han kan gå upp sista delen av natten, han ska be den sista delen av natten. فَإِنَّ صَلَىٰ أَخِرَ اللَّيْلْ مَشْهُودَ وَذَلِكَ أَفْضَ. För sannoliken så är bönen den sista delen av natten bevittnad, och det här är någonting bättre. Yani witr är det sista man ber innan fajr. Mellan isha och fajr så ber man frivillig bön. Tayyib. Och man ska avsluta denna frivilliga bön, qiyam al-layl, med witr. Är du en människa som har lätt att vakna, du kan vakna 4-5 på morgonen och be witr, eller qiyam al-layl och witr, så är det bättre. Men känner du att nej, jag klarar inte av det, jag har svårt att vakna och ofta väcker klockan, jag minns inte ens att den har ringt och så vidare, jag sover tungt, då är det bättre att du ber witr innan du sover. Okej. Okay. Men i alla fall, hadithen sa här att profeten alaihi wasallam nämnde att den här stunden är bevittnad och den är bättre. Så den bästa stunden att göra denna dua är i slutet av natten. Vi har också andra speciella tider som har nämnts, och det är månaden av Sha'ban. Aisha radiyallahu anha, hon sa att profeten alaihi wasallam brukade inte fasta mer än någon månad utanför Ramadan än i Sha'ban. Wa kana yasumu Sha'ban kulluh. Och han brukade fasta hela Sha'ban. Och den hadithen finns i Bukhari. Så det är rekommenderat att fasta sunna fasta i Sha'ban. Men här finns en faida som lär oss en viktig sak. Den som läser hadithen baserat på sin förståelse, baserat på sin arabiska, han läser wa kana yasumu Sha'ban kulluh. Han brukade fasta hela Sha'ban. Ibn Hajar, An-Nawawi och Ibn al-Mubarak och många andra av salaf, de sa att det betyder inte att han fastade hela Ramadan, hela Sha'ban, utan det betyder att han fastade mesta Sha'ban. För på arabiska så kan man kalla en i någonting som är övervägande för kullu, hela, fast det inte menas hela. Hänger ni med? Alltså han kanske fastade 20 dagar. Då kan man säga på arabiska han fastade hela. Han fastade den mesta delen av Sha'ban. Och det här lär oss en väldigt viktig punkt. Hur viktigt det är att gå tillbaka till ulama. I förståelsen av religionen. Hur viktigt det är att gå tillbaka till böckerna som förklarar våra religion. Hur många ungdomar finns inte som läser en ayah eller läser en hadith och bara översätter sig när man kollar om det är helt fel. Baserat på vad de lärda har kommit fram till. Och deras förståelse av hadithen. Och det finns tyvärr det här kallet idag att du kan förstå religionen själv. Du behöver inte de lärda. Bara läs Koranen och hadith själv. Jag är självlärd, har vi också hört många som säger. Och de är stolta över det. Att de inte har behövt ulema. Det här är någonting farligt. Du kommer finna att han har fallit in i grova misstag i religionen. Och det är väldigt få människor som är självlärda och har lyckats. Och därför så sa många av salaf att man ska inte ta kunskap från en suhufi. En person som bara har läst böcker. Och Sheikh Fawzan nämnde den här roliga berättelsen om en man som läste hadithen Habbatu sawda dawa'un min kulli da illa al-maut. Hadith i Bukhari att profeten sa, han sa Habbatu sawda, de svarta fröna är ett botemedel mot alla sjukdomar förutom döden. Okej, okay? Habbatu sauda. Det stod fel i boken, ni vet gamla böcker, man skrev med bläck och så. Det stod det här B-et under habba, det var inte tydligt. Så han läste hayyatu sauda. Ja istället för ba. Hayyatu sauda, den svarta ormen är ett botemedel mot alla sjukdomar förutom döden. Så han gick och åt en svart orm, giftorm, och dog. Ja. Så det här är bara ett exempel på hur farligt det kan vara ibland att börja tolka texter utan att gå tillbaka till vad de lärda har sagt. Det var en mycket viktig färg som vi kan lära oss här. Tayyib. Andra speciella dagar är Yom Ashura. Yom Ashura är också en speciell dag. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa att fasta Ashura-dagen kommer att förlåta ett års synder. Eller det gångna årets synder. Så det är rekommenderat att fasta under Ashura-dagen. Och också, som profeten sa, wasalam, om jag lever nästa år ska jag fasta dagen före. Så den 9:e och den 10:e. Fasta 2 dagar. Men det viktigaste är att fasta just Ashura-dagen. Sen har vi också Ayyam al-Bidh. Under varje månad. Och vad är Ayyam al-Bidh för någonting? De vita dagarna. Vilka är de? Vilka är de vita dagarna från varje månad? Ja? 13, 14, 15 från de islamiska månaderna. Och de kallas för Ayyam al-Bidh, de vita dagarna, på grund av fullmånen. Det är ju i mitten av månaden som det är fullmåne. 13, 14, 15. Så det är rekommenderat att fasta dessa dagar. Och profeten alaihissalam brukade beordra sahab att fasta Ayyam al-Bidh den 13, 14 och 15. Och han sa att fasta dessa dagar är som att fasta hela året. Att fasta 13, 14 och 15 är som att fasta hela året. Är det någon som vet hur? 3 dagar från varje månad. Varje dag räknas som 10 dagar. Varje god gärning du gör i islam 10-dubblas minst. Så 3 dagar blir 30 dagar. Om du fastar 3 dagar, då får du belöningen att du har fastat hela månaden. Och gör du det varje månad, då är det som att du har fastat hela livet. Sen har vi också måndagar och torsdagar. De är också speciella dagar. Profeten alaihissalam, han frågades gällande att fasta på måndagar. Och då så svarade han, jag föddes på en måndag och jag fick uppenbarelsen på en måndag. Denna hadith finns i Muslim. Och Abu Huraira radiyallahu anhu sa att profeten alaihissalam sa, gärningarna stiger upp till Allah varje måndag och varje torsdag. Och jag vill att mina gärningar ska stiga upp till Allah när jag är i ett fastande tillstånd. Och det här bevisas också av hadithen där profeten alaihissalam han sa att varje måndag och torsdag så förlåter Allah varje muslim. Allah förlåter varje muslim varje torsdag och fredag. Men han sa också ett villkor. Den muslimen som inte har gjort kirk, som inte har satt någonting vid Allahs sida. Förutom de som bojkottat varandra. Då säger Allah, da'huma hatta yastaliha. Låt dem vara tills de blir ense. En Allah subhanahu wa ta'ala förlåter varje muwahid, varje muslim, varje måndag och torsdag. Förutom de muslimer som är ovänner med varandra. De som bojkottar varandra på grund av världsliga saker och icke-religiösa saker som de inte har en legitim ursäkt för att göra. Allah säger att yani, låt den här förlåtelsen vara tills det att de försonar, de blir vänner. Så det här visar också att måndagar och torsdagar är speciella. Och här så sa profeten alaihissalam att han då rekommenderar att fasta måndagar och torsdagar. 2 dagar i veckan. Är det någons klocka som ringer? Fasta 2 dagar i veckan. Ja? 5-2-dieten. Nej, precis. 5-2-dieten. Som de pratar om nu. De säger det motarbetar Alzheimer och sjukdomar. Och det är bra för magsäcken. Och det får dig att leva längre och så vidare. Men säger de någonstans att det här har en grund i islam? Att det här sa profeten Muhammed så sedan för 1400 år sedan. Lä wallah. Allah musta. Så det har också en annan färg att ibland blir vi beordrade med saker som vi inte förstår visheten bakom. Självklart, den största visheten med fasta är inte bara att det är hälsosamt. Det är något man får på köpet. Det finns ju många andra visheter. Men just den här bonusen att man blir frisk, det kanske vi inte förstod oss på för 100 år sedan. Men idag så säger forskarna att man blir frisk av att fasta. Så det betyder att en muslim ska inte alltid leta efter visheter bakom saker och ting. Eller han ska lämna någonting och inte praktisera tills han vet visheten. Utan en muslim, så fort han hör Allah eller profeten alaihi salam har beordrat, så underkastar man sig. Vare sig du förstår det på visheten eller inte. Det kommer visa sig en vacker dag. Visheten bakom det som du gör. En annan speciell tidpunkt är morgon och kväll. As-sabah wal-masa. Al-bukur. Morgonen och kvällen. Allah subhanahu wa ta'ala har i flera verser i Koranen uppmuntrat muslimerna att göra mycket dhikr. Att minnas Allah under morgontimmarna och kvällstimmarna. Eller kvällningen. Genom när solen höll på att gå upp efter salat al-fajr till soluppgången. Och efter salat al-asr fram till solnedgången. Det här kallas för sabah wal-masa. Där är det rekommenderat att göra mycket dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Allah säger i denna ayat till profeten Muhammad alaihi wasallam att be om förlåtelse för dina synder och lovprisa din Herre morgon och kväll. Morgon och kväll, surat Fatir. Och profeten alaihi wasallam brukade sitta efter salat al-fajr och göra dhikr tills det att solen gått upp. Så det här är någonting starkt rekommenderat. Och profeten alaihissalam, han sa också att min umma är välsignad i deras tidigaste timmar. Burikat li ummati fi bukuriha. Min umma är välsignad på morgonen. Yani den här tiden är välsignad, den är speciell. Efter salat al-fajr. Och därför säger många ulema, vill du memorera Koranen, sitt efter fajr. Vill du lära dig någonting? Vill du få baraka i någonting? Efter fajr. Och vissa av salaf av sahaba brukade skicka ut sina affärsmän efter fajr. De fick ribh. De fick framgång i sina affärer. Så vill ni investera i någonting, det är lätt nu på internet, gör det efter fajr. Inshallah. Det är en välsignad tid. Morgontimmarna. Och ni vet ju ofta, subhanallah, det här är bevittnat, hur vi idag märker, jag vet inte ni, men jag och alla märker att dagarna bara rinner iväg. Månader och dagar och timmar. Eller hur? Är det redan helg? Är det redan måndag? Är dagen redan slut? Och du hinner inte få så mycket gjort. Eller hur? Och det här är från domedagens tecken. I detta qarab al-zaman. När tiden blir kort. Tiden går snabbt. Men vill man få uträtta någonting, ha mer baraka i tiden, ska man satsa på morgonen. Och förr i tiden, sahabas tid, man typ gick och la sig efter Isha. Isha i Saudiarabien vid 8-tiden. Gick de och la sig. Vakna på natten, kanske 3-4, ber. Och sen efter fajr går de ut och arbetar. Gör sin tijara och sånt. Kommer hem innan dhuhr och vilar lite. Går och ber dhuhr och sen så det fortsätter de dagen. Så idag är det helt omvänt. Folk sitter uppe hela nätterna och sover hela dagarna. Och Allah mustan. Och Ibn Rajab al-Hanbali nämner också varför dessa två tider är speciella. Fajr och Asr. För han säger under dessa tider så finner vi att det är tid för de två viktigaste bönerna på dagen. Alla fem böner är viktiga, men han säger de viktigaste är al-Fajr och al-Asr. Och därför så sa profeten s.a.w. "Anna man hafadha 'ala al-bardain dakhala al-jannah." Att den som är mån och slår vakt om att be de två kalla bönerna kommer att gå in i paradiset. Yani på morgonen är det kallt för solen inte har gått upp. Och på asr så har dagen börjat, eller klimatet börjar kallna. Därför de kallas för al-bardain. De två kalla bönerna, fajr och asr. Så därför är de här tiderna unika. Och också haditherna. Att profeten alaihi salam han sa: "Yata'aqabuna fikum al-malaika. Malaika bil-layli wa malaikatu bin nahar. Att änglarna, vad kan man säga, skiftar med varandra. Vi har änglar som är med oss. De skiftar med varandra på natten och på dagen. De samlas vid salat al-fajr och salat al-asr. Och sedan stiger de upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah frågar dem vad hans tjänare har gjort, trots att Allah vet vad de har gjort för någonting. Och Allah säger, kayfa taraktum ibadi, hur lämnade ni mina tjänare? Och då så säger änglarna, taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Vi lämnade dina tjänare medan de bad och vi kom till dina tjänare medan de bad. Så därför är de här tiderna speciella. Al-fajr, efter fajr och efter salat al-asr. Så det här var några välsignade tidpunkter och speciella säsonger som har nämnts i Koranen och i Sunna. Och vi fortsätter inshallah nästa vecka och tala om hur vi kan ta vara på dessa goda tidpunkter och hur vi ska bete oss och hur vi ska tävla i att göra gott under dessa säsonger. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.